Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Ja, välkomna. Avsnitt 37, Let's snacka plast. Eller som vi nu kallar den, spinndiskpodden. Vi skulle nästan kunna byta till det. För idag, Ted, så har vi lyckats att fiska upp en skåning till.
Ja, om det nu har varit så att vi fiskat upp en skåning. Ja. Som vanligt med de här tillresta Malmö- och Lundborna så har vi ju inte fått tag på en skåning. Fast han representerar ju Skåne just idag.
Precis.
Vi har idag med oss Joakim Pekkari. Tjena Joakim.
Tjena, tjena.
Är allting bra med dig?
Det är bara bra, tack. Mm. Nu när jag fått kasta ut katten i vardagsrummet och sådär. Och Anders har fått ordning på sin dator.
Ja, jag lägger in en brasklapp här för att jag ligger på typ 99% CPU-användning här. Jag vet inte varför, men det märker vi om det blir ett bekymmer eller inte. Jag har tvångsavinstallerat typ Windows Update och alltihopa här nu. Så att, men så är det. Det dyker upp när man minst anar det. Mm. Det var åka.
Ja, det här måste vara sånt nymodigt poddproblem egentligen. Mm. Jag tänker förr så satt ju alla hos sig. Nu sitter ju alla liksom på distans för folk som inte fattar det. Så har vi ju aldrig suttit ihop på poddat, Anders.
Nej, det ser vi fram emot.
Mm-hmm. Någon gång blir det.
Mm. Det ser bli kul.
Nej, men det kan nog bli snabbare än vad vi tror. Men det är ju tur att vi har, vi går in på det sen, vad vi har för yrke på våran kära gäst. Men skulle det knipa så tror jag att det finns hjälp att hämta på direkt support. Ja.
Bra.
Mm. Ja. Hur har veckan varit, Anders, då? Annars?
Det har varit bra. Lite kul. Var nere på Elmia Subcontractor igår i Jönköping. Elmia, underleverantörsmässa. Mm. Blev bjuden på middag, eller lunch var det, av ett företag som jag var nere med min far. Han hade hjälpt dem lite grann. Och så var de från Umeå. De var ett väldigt glatt gäng. Så sa jag lite så här, för jag visste att jag försökte kallsnacka lite, va? Att ja, men det är kul med att ni har fått upp rally-VM nu i alla fall. Så var det någon som var, ja, det är jätteroligt, det blir Dragistan. Så var det han som satt mitt emot mig. Ja, fast jag är lite bitter, ja. För jag håller på med discgolf, ja. Så nu så vi pratar mer. Så jag sa till Pontus. Easy rig Pontus. Hoppas han lyssnar nu. Mm. De var extremt trevliga. Och jag tror vi har fixat sovplats när vi åker upp. För så. Hans chef var om en ännu trevligare.
Ja, men du ser.
Extremt trevlig. Så att så är det. Jag upplös honom lite om Vännäsbanan där som Dennis tipsade om. Och han hade haft en just kompis det. Han hade en kompis som också varit där och provspelat den när vi kom fram till att det var den. Så att händelserikt. Alltid trevligt att hitta fellow disc golfers out there.
Så är det faktiskt.
Hur är det med dig, Ted?
Du, det är bra faktiskt. Jag har faktiskt lyckats smyga in en liten snabbrunda discgolf.
Oh.
Hör och häpna. I tisdags. Var ju nere i Göteborg, va?
Mm.
Och tittade på lite röjning för mitt nya jobb, så att säga. Med Trafikverket. Så att ja, i och med att jag har en liten bit att åka så kunde jag smita lite tidigare. Så då drog jag till Skatås faktiskt och körde av den banan. Det var bra länge sedan jag var där.
Hur känns det?
Med vad?
Sportfrågan,
med banan. Ja, alltså jag tänkte så här. Alltså jag måste säga att jobbet som har gjorts är riktigt, riktigt bra. Sen är det ju, alltså det är ju svårt att jobba med en bana som i sig, alltså i grunden inte är speciellt bra.
Mm.
Om man säger liksom gammal layout. Jag vet att de är ganska bakbundna när det kommer till det, för att det är väl liksom både kommunen och även Skatås motionscentral som har lite att säga till om liksom vad som får göras så.
Mm.
Men en del av de lösningar som är gjorda var ju bättre. Alltså tiorna var ju betydligt bättre. Det är ju gamla plattor liksom som ligger, som inte är förankrade så bra. Så att de är liksom, känns som att springa en grusgrop annars på vissa ställen. Formen var väl sådär. Kastade mycket, mycket midrange faktiskt. Kul.
Ja.
Både vad heter den? Göte. var ute och flög en del.
Mm. Goatee, som man säger.
Mm. Och sen trycker jag på en goatee. Ja. Ja, men jag kastar lots också. Mm. Min good pasture lots. Mm. Och ja, den har ju en ganska bra fade på slutet. Men jag förstår lite nu vad du pratar om. Att det går att liksom få den till att flyga lite rakt faktiskt.
Mm. Vilket år?
Vilket hål jag kastar på?
År.
Vilket år?
Det är inte årets utan fjolårets.
Ja, den är ju rätt mycket stödigare.
Den är det, ja. För det är den som är med lite guldig med en grön salamander på, har jag.
Mm.
Rätt nice faktiskt.
2020 Tour Series.
Mm, yeah. Säkerligen någonting sånt. Jag kastade faktiskt en ny Tour Series Glow Rock också. Mm. Så här, Color Glow Rock. Den rocktrean. Alltså jag vet inte, jag är inte polare med den. Alltså den flyger ju något så fruktansvärt rakt. Det är helt sinnessjukt.
Mm.
Och långt. Jag tryckte ju den liksom typ 100 plus. Ja, och det var inte så svårt. För den flyger sjukt rakt. Grejen är så att den är lite för flippig faktiskt för mig, tycker jag. Det är liksom, jag kan lägga den på high flip till helt spikrakt.
Mm.
Med en liten törn, och jag gillar inte det riktigt. Så den har inte cementerat en plats i bagen, kan jag säga.
Ger inte på att spela eller glow golf med den bara?
Nej, ja, men de är ju kast. Deras Innovas glowdiskar är ju typ ett skämt, alltså när det kommer till glowgrad liksom. Om man jämför mot det andra utbudet som finns, typ kasta plast som du typ inte kan, drar du igång en sån rackare så lyser den ju liksom tills nästa skymning. Typ.
MVP har ju lyckats också tydligen, så det är kul.
Mm-hmm.
Mm. Och MVPs tape är jäkligt bra också.
Mm-hmm.
Ifall man inte känner för att försöka rota rätt på alla glowdiskar kan man bara köpa en bunt med sådana här tapebitar och pynta med istället.
Mm.
Nu kan jag glädja er med att processen har gått ner till 58%. Åh, skönt.
Lugna ner sig lite. Hur är det med Joakim då? Har du varit ute och lirat någonting?
Jag var ute idag sist faktiskt.
Du spelar ju knappt någonting.
Jag är ju föräldraledig, så att då har man ju lite tid på sina händer ibland.
Mm.
Och en dotter som började sova i barnvagnen och sådär. Så att
perfekt.
Vi sprang runt ett varv på Sankt Hansa på förmiddagen. Vi hade nog kanske en 10 grader i alla fall. Så kom det lite duggregn på slutet. Annars blir det väl lite glowgolf någon kväll i veckan och sådär.
Mm.
Så att, vi spelar allt.
Ja, så är det. Du kastade den här In Memory Of någon disk, va?
Ja, precis. Jag hittade en In Memory-disk idag på Sankt Hans till minne av en Erik som verkar ha gått bort ganska ung. 92 till 2021 stod det nog. Så det är samma ålder som mig. Så att, det känner man ju liksom av när man hittar den disken i korgen där.
Mm.
Så den fick flyga två hål och så lämnade jag den med bästa utsikten i Lund. Så att,
hål 11 där.
Fick flyga lite fint. Precis.
Mm, jag såg det. Fint.
Ja, var här för att vila en stund. Så vi se om det var någon annan ute och golfade idag som fick ta den vidare på nya äventyr.
Mm. Så jag måste tycka att det är riktigt hedersvärt och fint. Alltså en fin gest åt folk att faktiskt göra så med sådana diskar. Jag tycker att jag blir alldeles varm inombords.
Ja, det var riktigt fint att hitta den och man fick klappa om den lite extra liksom innan man la ifrån sig den.
Mm. Ja, usch. Ja, tråkigt jajamän. Med folk som går bort sådär. Måste jag säga. Men du Joakim, jag tänkte att vi skulle, innan vi går in alldeles för långt in i programmet, så kör vi av lite snabba frågor där om du är sugen på det.
Kör på.
Mm. Då ska vi se, då har jag skrivit, istället för vem är du, har jag skrivit vad har vi för fullständigt namn. Känns lite bra.
Joakim Pekkari.
Mm. Vad är det för ålder på en sån kar? Du sa det nästan. Jag...
29.
Ja. Mm. Ungtupp här, Anders.
Mm. Framtiden för sig.
Ja.
Vi är inte bittra.
Nej. Och då kan vi glida in på den här frågan. Vad är det du jobbar med?
Jag är teamleader för ett gäng IT-tekniker i södra Sverige.
Mm.
Och vi... servar ett stort företag som distribuerar en jäkla massa insektsnycklar.
Mm. Oh. Då ser du, Anders, du kan både få hjälp med datorn och en bra leverantör att ta insektsklippare.
Allt under ett tak.
Ja, precis. Vad har du för familj?
Jag har katten som numera inte är i vardagsrummet. Jag har en dotter på lite drygt ett år och min sambo och fästmö Sofia.
Mm. Du, Ted, jag ser att vi får inte med vart han höll hus nu.
Nej, precis. Vart är det du bor någonstans?
I Lund. Cykelavstånd från Sankt Hans.
Men du låter ju inte urskånsk då.
Och inte jätte.
Nej, vi hintar lite om det i början där.
Jag är från Uddevalla från början. Så att, har bott här nere nu i 5 år, lite drygt. Mm.
Fiskar du någonting då?
Nej, det var många, många år sedan. Ja. Jag fiskade när jag var liten uppe i Uddevalla. Ja. Då fanns vi betala så mycket fiskekort så vi ägde nästan sjön, tror jag.
Har du inte varit ute i havet någonting och fiskat öring?
Nej, väldigt lite. Någon enstaka gång bara.
Mm. Ja, Uddevalla, det är, där brukar jag faktiskt ha lite nya hemmavatten, om man säger så. Från när jag åkte från Göteborg, eller flyttade upp hit. Mm. Det är närmare för oss att åka till Uddevalla än vad det är att åka neråt. Liksom.
Ja, det är ju fint i Munkedal, Örekils älven.
Ja, verkligen. Det är grymt faktiskt. Du, vilken var den första banan du spelade discgolf på?
Det var faktiskt Sankt Hans. Sen om det var en bra idé eller inte... återstår se. Men då var andra sidan parken en pulkabacke också, så att det var inte så superseriöst liksom.
Mm. Ja, men det är, alltså jag tror inte att det är en nackdel egentligen heller. Det, som sagt, vi började spela ut i Onsala och det kanske också är sådär, man fick ju liksom lära sig och anpassa sin längd lite.
Det är ju fostrande, kan man säga. Man får tvingas till att lära sig att skjuta på disken lite grann. Och man blev väldigt varsam med hur man puttar. Mm. Så att jag tror folk som har liksom lärt sig att spela på Sankt Hans är väldigt duktiga på de här halvbid. Mm. Liksom. Mm. En putt som kan ta kedjor, men den stendör efter kedjor.
Mm. Det, alltså det, och jag tror även så här, det du får med dig... mer också i det där är liksom just inspelen och vinklar på disken, hur du ska liksom lägga upp allting. Man får lära sig, för det tänker jag, någon som spelar bara platt, det är liksom strunt samma hur disken skippar eller liksom vilken kant den kommer på, men spelar du mycket backar och sånt, då är det liksom bromsen på bara.
Ja, det kan ju lätt bli 30 meter rull på några av våra korgar, så att det är kul.
Mm. Sådär va. Mm. Du, vilken var den första disken du köpte?
Jag köpte ett sånt här startkit med en massa diskar. Så att det var lite Svea och Fuse och en berg med och någon Gauntlet, Maverick, Diamond, Sapphire. Jag tror det var kittet. Så att det var en hel drös med diskar. Vi hade lånat diskar innan nu. Så att vi hade lånat lite klassiska gamla Innova DX-diskar. Innan dess hade jag spelat med dem i några veckor innan jag tryckte på knappen.
Mm.
Köttigt kit.
Och vilken är den sista? Vad sa du, Anders?
Köttigt kitten då?
Ja, verkligen.
Men man satte ihop ett sånt mycket... fint.
Ja. Dixport hade någon sån, sån editor choice.
Coolt.
Typ.
Det, ja, det,
är det var rätt bra risk och en bra kit att börja med, helt klart.
Mm, det känns som att man växer liksom inte ur det sådär superfort heller.
Nej, exakt. Det är ju några av de diskarna som fortfarande är i bägen. Både Fuse och Maverick finns fortfarande kvar i bägen.
Mm.
Och berg också, såklart. Annan berg.
En annan berg. Kan aldrig vara för mycket berg, alltså.
Nej, precis. Mm.
Och vilken är den sista disken du har köpt?
Det måste ju vara den Cotri Hard Recon som jag visade alldeles förut. Mm. 20 exakt stampad, det såg jag.
Ja, det är grymt. Mm. Du, om du skulle nämna två saker som folk inte vet om dig, vad skulle det vara då?
Det beror mycket på vilka kretsar man rör sig
i. Säg discgolfkretsar då?
Men är det i discgolfkretsen så är det nog så himla många som vet om att jag och min far håller på med en herrejösses massa jaguarer. Mm. Även om mycket av den samlingen har sålts av. Men stor anglofil vad det gäller bilar och bilnörd i allmänhet. Mm. Och sen är det nog så många inom discgolfsfären som känner till att jag är frilansande teknikrecensent också, stundtals.
Mm.
Då testar man lite datorpryttlar och framförallt sånt som hör till dator. Liksom mera kringutrustning.
Vart hamnar detta?
Sveklockers.
Ja, oh, nice. Det hänger ju en del.
Då kanske du har läst några av mina piloter i så fall.
Mycket väl vara så.
Mm-hmm. Och nu den klassiska frågan. Vad tycker du om koriander?
Ja du, det är en svår fråga. Det är så här, jag stundtals ätit mat med koriander i som jag tyckte att det här smakar ju tvål. Men sen har man ätit viss mat med koriander i som, fast det här var ju jättegott.
Ja.
Så att det hänger nog jättemycket på hur det preppas, har jag en känsla av. För typ i mexikanskt och sånt där så är det gott med koriander. Men jag har käkat någon thai-historia sen, det var bara att skiffla bort liksom.
Mm. Ja, det är så. Det är som livet i allmänhet kan man tänka sig.
Ibland. Men det är bra att du inte autoratar i alla fall.
Nej, alltså jag är alltid villig att göra ett försök. Sen hänger väl på vem som har slängt ihop maten. Hur det blir liksom.
Precis. Så är det.
Mm. Yes. Ja. Snyggt jobbat måste jag säga. Det löste du som en dans. Ja, Anders.
Jag hoppas jag kan svara på sådana frågor i alla fall.
Ja, det är vad som helst. Du, Anders, det har ju faktiskt hänt lite grejer i veckan som har varit. Vad har hänt här nu då? Vad är den största skrällen?
Ja, jag såg en väldigt fin post som Dynamic Discs gjorde. Där de tackade Eric Oakley för hans insats för märket. Mm. Men de har bestämt sig för att han ska gå vidare. Mm. Och det är ju spännande. Det är första, eller är det det? Första stora liksom annonserade frångången. Sen vet vi inte vart han hamnar då. Men.
Nej. Alltså det känns väldigt sådär. Alltså, jag förknippar ju jättemycket Eric Oakley med just Dynamic Discs faktiskt. Mm. Han känns liksom så här. Ja, men jag vet ju att han spelar för Discmania innan.
Mm.
Han gick till, han var ju med och körde liksom Arvin för Avery och dem liksom under tiden då det begav sig. Men han känns ju väldigt, väldigt mycket Dynamic Disc. Så att, svårt. Det spekuleras ju om Innova. Den känns sval för mig faktiskt, måste jag säga. Han känns inte som en Innova.
Det var
Innova.
Ganska märkligt sätt han lämnade på också, tycker jag.
Ja.
Det var så tydligt i hans video i alla fall att det var så här, ett business decision.
Ja, precis.
Mm. Baha. Okej, vad är det som hänt nu då? Business decision för att någon lämnar brukar ofta studera det här. Har det hänt grejer?
Han är ju med i det här Disc Golf Players Management Group. Det här som han scans.
Just det.
Så jag tror att det är Mr. Scant som har varit där och röjt loss lite.
Ja.
Han har brandat honom.
Precis. Du är fan värd med, säger han.
Ja, det tror jag.
Ja. Nej, men det ska bli sjukt kul att se. En sån där man får hålla utkik efter nu då. Det kommer bli så där en liten bomb. Alltså han är ingen topp 10 spelare, han är ju inte, absolut inte.
Nej.
Men han är ändå en färgstark karaktär inom discgolfen som ändå jag tror besitter ett värde på något vis. För han som sagt, han syns och kanske inte hörs, men han syns. Väldigt väl. Mm.
Ja, men jag håller med dig faktiskt. Alltså jag tycker, som sagt, jag hörde någon intervju, eller det var någon podd som nämnde just detta, precis liksom att han är ju liksom, jag tror, rankad 60 under plats någonstans i världen. Sådär. Så att det är liksom inte, han är inte en av de absolut största namnen liksom där ute, utan han är ju, men han är lite sådär. Lite gubben i lådan känns som. Lite Nathan Queen för mig.
Ja, men är det inte han, och så är det väl Risley, eller vem är det som de brukar alltid hålla på och skoja under drone footages och sånt.
AJ Risley.
Ja. Precis.
Ja, eller vad tycker du, Joakim?
Ja, han är en vattendelare, kan man väl säga. Jag vet inte riktigt var han kommer att hamna, ärligt talat. För att, liksom så här, han är ju jättebra ambassadör för sporten och många tycker han är fantastisk. Men han är också en sån där som riktigt trycker fingrarna in i rebenen på somliga andra. Så att jag tror väl att det kan bli en öppen väg för honom. Jag tror inte han kan slita sig från sina fällen.
Nej.
Nej. Han, hej, det är nog banne mig i huvudet på spiken. Han är nog en het open bag.
Mm.
Spekulant alltså.
Men lite också med tanke på den, alltså är den dealen han har gått in med och scans där, eller så är hela den grejen. Det känns lite som att han har samma, alltså jag ser inte så att han har samma mentalitet som Drew, men jag skulle se honom mer åt det hållet. Kanske liksom knyta till sig mindre märken och så köra lite samma saker. Alltså typ Drew nu som hoppar från Revolution väskorna till Squatch nu eller vad det var. Och lite sådana saker.
Squatch, ja.
Så att jag menar, det känns som att det händer liksom mycket. Och jag tror att på ett sätt är det nog ganska smart, för att du binder det liksom inte till ett och samma kontrakt, utan du kan liksom hela tiden bygga på saker. Jag tror att ekonomiskt så är det nog faktiskt ganska mycket smartare. Och det känns som att Dynamic är, alltså, de känns, nu kanske jag svär alldeles mycket i kyrkan, men det känns lite urvattnat liksom. Det känns inte som att de är sådär. Jag tror inte de degar ut hur mycket som helst.
Nej, exakt. Jag tror inte det är de som plöjsar mest i branschen. De verkar fokusera jättemycket på att köra mycket turneringar och sånt istället för att...
DGDO-grejet, den är ändå tung.
Ja.
Den kostar nog lite att dra runt.
Men jag tror det. Och som sagt, jag tror att liksom, för om man ser, de har ju inte den här extrema spetsen heller. Alltså om man säger spelar. Utan det är liksom många som är, ja, men lite som Eric Oakley. Han var väl en av dem faktiskt som var liksom lite mer toppspelare utav dem. Det är väl han och Zach Melton som är...
Ja, Chris Clemens också.
Ja, just det, Clemens. Ja. Clemenade. Han är också lite sådär gubben i lådan som dyker upp. De känns inte som de är inga sådana här contenders hela tiden, utan de är ju liksom, om man jämför till exempel med Discrafts team nu, som är raka motsatsen skulle jag säga. Jag menar, där du har de som folk inte pratar om längre, som typ S. Raiderhold, som är fortfarande liksom en utav typ contender. Han kan ju liksom slå till precis när som helst egentligen.
Mm.
Mm. Ja, spännande.
Visst är det så.
På tal om Discraft där.
Men vi får ju inte glömma deras hetaste spelare. Han har ju varit med i podden. Henrik Johansson.
Ja, men precis. Alltså, du tänkte det nu. Du vet, jag var helt inne på Discraft. Jag tänkte, vem? Vi har aldrig haft någon Discraft-spelare i podden.
Nej.
Men precis.
Inte än.
Henke är... Ja. Så på spelet lite mer Henke så är det ju liksom definitivt, skulle jag säga.
Precis.
Men alltså på att prata om Discraft där, det är lite spännande, det händer ju lite i teamen, jag vet inte, alltså Brian Earhart är ju fortfarande med i team Discraft vad jag vet, men han är ju nedkickad ur elitteamet till nästa år.
Okej.
Okay. Är
han i touring nu eller vad?
Har inte riktigt koll på vad alla de heter, men han är inte med i deras, och det var ju liksom lite så här, de snackade om vem kommer de plocka upp dit, för det har ju ganska mycket tydligen att göra med olika poäng, vad de har liksom dratt sig till med för poäng under året liksom, och alltså där kan ju till och med Brody Smith dyka upp, fast som inte är liksom alls lika som contender så, men han har ju, ja, han har ju
något... Callaway till med teamen.
Ja, han ligger också, jag tror att han är strax, jag vet inte om han är med i elitteamet, jag tror knappt
han skulle det. Man ju kunna lyfta upp
i definitivt, så han är ju stekhet skulle jag säga.
Han är med i Tour team, jag lyckades så fippla upp det här nu.
Vad har vi då om vi ändå pratar i elitteam och tourteam? För det kan vara lite intressant att se vem som man tror går åt vilket håll där.
Mm. Alltså de har ju ett gött gäng här. Elitteamet så är det ju Pierce och Macbeth, Julie, MJ. Alltså vi slänger oss med termer här. Både Julie Barrier och Michael Johansson. Adam Hammes. Tim Barham. Lite otippad elit.
Mm.
Eller? Vet ni vem han är?
Jag bara sett hans diskar.
Ja.
Brian Earhart. Han kommer att bli nedplockad då, som sagt. Andrew Presnell.
Så Barham känns som att han borde åka ner också. Om man säger så. Om Earhart åker ner.
Det känns jättekonstigt. Ezra såklart. Ederhold. Och så har du Vanessa Van Dyken och Missy Gannon.
Skulle tro att Barham är lite av en kvarleva från innan de liksom började rekrytera ganska hårt. Och då
kan, vara så.
Då kan det vara att han hade ett kontrakt som låg över tid. Mm. Så svårt att plocka bort honom liksom. Men,
får jag plocka ut den här U2-team då som ändå är lite up and coming vad jag tycker. Så är det väl Callaway som vi snackar om.
Mm.
Brody har vi där.
Säger det.
Chandler Fry.
Chandler
har också spelat bra.
Mm.
Cole Redalen är i Thor team, vet du.
Just det.
Tänkte vet han om några år, vet du.
Mm. Så han nästa år skulle jag säga.
Ja. Verkligen.
Men jag skulle nog tro att Callaway kommer troligtvis åka upp. Det har jag svårt att se att han inte gör, för han har ju ändå liksom präglat lite de tävlingarna han har varit med. Han verkar som han turnerar inte sådär extremt mycket heller. Han har väl fortfarande liksom ett ungt barn, vad jag har förstått som.
Men han har ju helt rätt profil liksom, ja, för att marknadsföra.
Skojar du eller?
Ja, liksom svinduktig och liksom verkar klä sig väl, säga rätt saker.
Ja.
Liksom så här, han verkar ju vara en riktig PR-dröm, liksom, det lilla man har sett av honom i alla fall.
Ska jag säga så, jag hade signat han alla dagar i veckan, rakt av. Bara, ja men jag kommer där. Tjena, det är bara komma med. Bara lyfter upp han direkt.
Häng på här.
Mm. Och så säger jag säger igen, att han inte har fått en deal ihop med Callaway, alltså deras golf, det är ju liksom, det är ett skämt.
Jag tror jag mer med golfmärket Callaway.
Jag skulle också tro det faktiskt.
Jag tror de är lite så här, nej, va? Ska frisbeekastare ha våra kläder?
Ja, ja faktiskt. Att de har börjat lite nu, alltså med tanke på Paul och kom med på vad han hade nu.
Arcade.
Mm.
Svenskt märke för övrigt.
Är det?
Mm.
Alltså oh, deras, jag måste säga att de såg riktigt fräscha ut, de kläderna.
De är Stockholmsbaserade. Jag råkar känna deras fotograf. Jag spelar golf med honom.
Ja, men du ser. Ja, kul. Ja, men ja, riktigt kul faktiskt att de plockat upp Paul. För det tror jag, alltså sådana crossovers, med tanke på hur sporten faktiskt växer och får lite publicitet, så är det nog inte helt otippat att vi kommer liksom se lite åt det hållet.
Nej, det är nog riktigt bra att signera de har gjort det. De har även signerat Beregard tror jag var på bollgolfsidan.
Mm.
Också en jävligt duktig spelare som är på väg uppåt från Danmark.
Mm. Kul, jag tänkte vi ska glida in lite på det sen. Faktiskt just golfgrejen där, för jag vet ju att du har varit med där. Men, ja. Ja, men som sagt, jag, för att om inte bara han sitter på alldeles för fett kontrakt där, så känns det som att han jag tror att de plockar upp Brody och Callaway. Faktiskt.
Ja, absolut.
Brody är ju också en sån spelare som jag tror att de vill ha där. Alltså just för att han är liksom väldigt...
Han är så kassako alltså.
Ja, skoja eller?
Det... Kan han sälja disk eller?
Skojar du eller?
Oh yes.
Nej men han är ju... Alltså det är ju en av de bästa signingarna de har gjort. Folk får säga vad de vill. Men alltså just till... som du säger, alltså märket Brody Smith och liksom hela hans persona, han är ju liksom, han är stor, låter mycket, syns mycket och liksom gör mycket. Alltså han har gjort väldigt mycket för sporten, måste jag säga.
Ja, han har gjort mycket för discraft sen innan också med tanke på hans ultimate bakgrund liksom.
Så att, ja nej, det tror jag han, alltså pratar vi disk, jag skulle tro att hans signaturdiska säljer nog. Han är nog inte bland botten av att kränga disk, kan jag säga, och Stitchcraft. Jag tror att han är, det är han och Paul och Page liksom som är.
Ja.
Grymt så.
Ja, riktigt fräckt. Jag sitter även och kollar på Innova här nu.
Det är inte riktigt lika hett faktiskt.
Nej, men jag blir lite så lite fundersam, för man kollar Star Team då.
Mm.
Gubbarna är rätt så, ja, men ändå, det är ändå,
det är namnkunniga folk, så att säga.
Namnkunniga folk, absolut. Men på tjejerna så är det lite så där högt och lågt. Jennifer Allen är de med där. Valerie Mandigiano har nog kommit upp rätt så nyss, misstänker jag. Evelina Salonen och Henna Blomros. Och sen är det en tjej till. Kan du gissa den tjejen?
Lisa Fekus.
Nej.
Va?
Nähä.
Det är det här jag skulle kunna ha sagt 3-4 stycken.
Men det är inte Holly Finley eller? Inte.
Nej.
Nej just det, hon är med i Champions Team va?
Ja. Precis.
Vi får sluta hålla oss på halster där, Anders.
Ja, det är ju inte Kona Penis.
Nej, jag tror inte.
Nej, det är ju Own.
Own Skuggins, ja.
Ja, ja.
Men det är väl också, hon har kört den långa trogen tjänsten eller någonting. Jag vet inte. Men hon är duktig såklart.
Alltså jag tror inte att hon har lirat sådär superlänge faktiskt. Och jag vet att hon har nog spelat ett tag. Men hon är ju liksom, det här är väl en av de första åren hon är ute på touren, tror jag, på det sättet. Sen har hon kört liksom mycket i Kalifornien. Ja. Men ja, nej, alltså Innova behöver ju göra någonting. De behöver röra runt lite, tror jag.
Hon kom fyra på Worlds 2014-2015.
Mm.
Oj, så pass. Jag tror inte hon hade på så länge. Hon vann väl någon i somras också, tror jag.
Mm.
Amen. Memorial.
Vann inte hon Worlds i åldersklassen, så att säga? 40 plus.
Jo, det gjorde hon nog.
Mm.
40? Ja, det står inget om.
Den
har de inte lagt med i titles.
Värd att nämna.
Den är schysst.
Honorable mentions. Nej, du får inte vara med. Du får ta med den. Men ja, nej, de skryter ju inte med det direkt, att de vinner liksom Masters-VM och sånt. Så Climos vinster i Masters-VM är ju liksom knappt värt vatten för dem, tyvärr. Mm.
Ja, ball.
Yes. Har det hänt något mer, Anders, då?
Ja, det har ju varit något häftigt i helgen.
Mm-hmm.
Är det du tänker på?
Men det var det jag tänkte på, faktiskt.
Ja.
Vad var det då?
Det såg ju för jäkla häftigt ut. Det var ett talangläger på Bosön.
Mm.
Det är väl Riksidrottsförbundet eller någonting som har någon anläggning där, va?
Ja, jag tror det, va?
RF.
Det kändes så. Det kändes som att det var så här klassiska marker som de har gått och trampat
det
in.
Det såg riktigt coolt ut.
Mm-hmm.
För er som har följt de som har varit där på Insta och sådär. Så det var ju riktigt seriösa grejer.
Det såg institutionellt ut.
Mm. Ja, precis. Rätt namn. Rätt ord.
Mm. De hade någon grej som jag snappade upp lite snabbt som tyckte såg riktigt coolt ut. Det här Sensblend. Såg du någonting med det?
Nej. Ja, vad tusan är det?
Ja, det verkar vara någon form av... Alltså nu kommer en kvalificerad killgissning här. Från det jag har sett, va? Jag har ju inte liksom fått en inside info överhuvudtaget. Ja, men det verkar vara någon form av app. Jag tror att Bengtsson är med och tweakar lite i det där. Så som det verkar, om man utläste lite från hans. Då hade ju någon handske på sig med någon klocka, tror jag.
Ja.
Som var länkad till.
Ja.
Så den, jag skulle tro att den uppmäter rörelsemönster. Och så om du får... Precis. Liksom... Du kan liksom länka den så att du får samma typ av rörelse, så ser du hur många procent du är inom. Det var jag tror.
Men det var ju något med hörlurar också.
Ja, det där vet
för
jag.
Det är där jag tror den där blendingen sker. Jag vet inte om de översätter liksom så här rörelsen till ljud eller någonting.
Skulle det kunna vara?
Att där har du max torque liksom. Eller att då ska du göra det. Till exempel.
Men det verkar vara
du kanske får en melodi liksom baserat på din handrörelse någonting, så att så här, du får en upprepad rörelse för att det låter liksom, du får samma lilla vissling eller någonting. Jag vet inte.
Jag vill att det visslar högre när du gjorde ett bättre moment.
Kanske, jag har ingen aning, men det verkar vara
utbarn. Vet du vad det coola är?
Att vi kan ta Hanna på det.
Hanna kan ju berätta om det här.
Exakt. Ja, men det verkar grymt, för jag tror att det såg ut som att den skulle komma till marknaden för även oss dödliga sen, som inte är riktigt lika fräsiga som resten av eliten.
Mm.
Så det är väl bara att kolla.
Snyggt.
Mm. Det är grymt.
Ja, det är så fräckt ut.
Verkligen.
Apropå rolig teknik förresten, jag vet inte om ni har sett den. Jag har hamnat i den där bubblan nu på Facebook där man får roliga kickstarters. Mm. Och nu relaterat till discgolf.
Mm.
Så jag har fått upp någon kickstarter för någon disk som innehåller elektronik och leddar och skit, så du ska kunna mäta hur hårt du kastar, hur mycket spin och allt möjligt. Och jag är så osäker på om det är det här en dunderscam eller är det världens ballaste produkt som man genast vill ha.
Mm-hmm.
Men är det den Toasty eller någonting, eller? Som också finns någon, som typ någon leksak också.
Mm.
Alltså en disk fylld med leddar.
Precis, men nu ska det ju vara ett träningsredskap.
Precis, jajamän. De har släppt några simultant, tror jag. Dels den här leksaksdisken och så någon sån mer träningspryl.
Det lät ju skitspacat i alla fall.
Så, ja, verkligen.
Men det är lite grann en grej jag vill ha också inom discgolf. För det finns inget mätbart och kvantifierbart förutom hur hårt du kastar.
Nej, precis.
Precis.
Det måste finnas mer sådana hjälpmedel till golfen, eller?
Ja, du skojar, eller? Vi har ju sådana launch-monitorer, liksom.
Mm.
Så då får du ju... Du får ju liksom vilken backspin du har, attackvinkel, hur mycket inifrån eller utifrån du kommer. Var är egentligen lägsta punkten på klubban? Alltså det är så mycket parametrar som jag vet fast inte vad man ska göra av dem. De är ju superpricksäkra dessutom.
Mm.
Vad är det maskinen heter i ofrivilliga golfaren?
Ja. Warden. Vad heter Warden va?
Warden. Ja, men nu snackar vi Trackman och alla de här godingarna. Ja, de är helt vansinnigt pricksäkra.
Så jag vet att Claes fick ju en gång utav Laszlo Persson, han pratade ju lite om när vi hade med oss i avsnittet, ett sånt gummiband som han stod och slet sig trött på. Just för att få till liksom svingen, backsvingen. Kändes lite som en sån Warden, liksom han stod där i sitt pojkrum och bara drog tills hela dörrkarmen lossnade och fick den i nacken. Typ. Så, ja, nej. Ja, men kul. Ja, det, alltså, just något sånt känns som att är det här Sensblend någonting riktigt, riktigt ball, så känns det som att det kan vara, alltså just för att få liksom lite mer känsla för hur, vad du gör för fel och sånt. Det är ju inte dumt alltså. Det skulle man behöva.
Mm.
Framförallt i puttarna känner jag. Alltså just att kunna få, för man kan ju liksom bygga muskelminne och det märker man när man står och liksom nöter, nöter, nöter. Men det har varit kul att veta liksom om du släpper typ på exakt samma ställe hela tiden, om du kan hitta det på något sätt. Det har varit riktigt bra.
Ja.
Mm.
Ja, det kommer nog komma mer. Det är liksom, de här teknikföretagen kommer säkert se att det här Discorden händer grejer här. Mm. Det finns det möjlighet att känna lite kosing.
Ja, men fast nu kommer ju allting. Alltså ESPN 2 liksom kommer ju Discord, det här championships-köret kommer ju komma ut på det. Och det känns som att det blir mycket liksom exponering på hela sporten just för tillfället. Vilket är bra, tycker jag.
Oh ja. Såg ni bilderna de hade använt för Pons DGPT för Championships?
Nej.
Det var ju inte lite spoilers ifall folk inte har sett det.
Nej.
Ifall man ska kolla på ESPN. Gå in på deras Instagram och kolla. Det var, man vet vilka vinnarna är bara man tittar på bilden. Liksom. Så jag hoppas att inte de som ska titta på ESPN inte har hört någonting om det och försökt hålla sig spoilerfria. Liksom.
Mm. Oh, just det. Mm. Det hade varit helt galet ju. Men det, ja, precis, men det låg väl ändå ute sen på... släppte inte de det på YouTube ganska...
Jo, det gjorde omgående. De. Och sen det var ju Jomes och alla de också.
Ja, men precis.
Precis, precis.
Materialet finns ju.
Ja, inte riktigt samma sak som USDGC där folk får vänta på det nu en månad liksom efter. De som inte har köpt. Men det, ja, kul.
Men det borde droppa ner snart va?
Ja, men du har väl sett den eller?
Ja,
ja,
jag har ju såklart sett det. Mm. Men just att det är snart en månad sedan det var, va?
Mm. Ja,
vilken dag som helst.
Grym bana, grym tävling.
Verkligen.
Ja, vad dum jag är. Så här, du har väl sett det, det är klart att du gjorde, för du var ju helt vansinnig. Vi satt ju och svor på en messenger-tråd där, så jag kommer på det nu.
Ja.
Dåligt. Mm. Men du, Joakim, jag tänkte vi skulle köra av lite frågor till dig. Vi kan börja med att faktiskt säga grattis till säsongen och krönte säsongen lite där med en rating över 900.
Nu det sista. Den trillade in nu igår.
Ja. Jag tror du, jäkel, var det precis nu du gick upp till 905 eller hade du var innan?
Nej, jag låg väl på 891 innan det.
Skönt att du slog mig med 2 poäng den här säsongen. Jäkel. Jag tror jag droppade ner till 903, så det är riktigt så. Och sen titeln som klubbmästare i vad var det?
I amatörklassen i spindisk. Så att, det kändes riktigt skönt. Det kom in ett bra stim där sista månaderna och fick 2 tredje platser och sen en vinst på GD-storen och sen vinst på KM också. Det var riktigt skönt när man börjar få alla pusselbitarna på plats där.
Mm-hmm. Ja, jag förstår.
Ja, det är bra. Du, hur kom du i kontakt med discgolfen nu då?
Alltså jag har väl vetat lite grann att det har existerat ett tag. Och jag tror jag var en av alla de som såg Philo's Albatross kast också på YouTube när jag gjorde runderna. Liksom.
Mm.
Men nu när vi började spela var ju i vintras, så såg jag ett Facebook-event som Hemgården här i Lund hade. Det typ, ja, men tänk fritidsgård fast för mer vuxna studenter.
Mm.
De skulle anordna sig, prova på discgolf. Vi bara, vi har inget bättre för oss. Vi sticker och testar liksom. Jag har varit sugen på att testa ett tag och man har sett korgarna i parken och sånt där liksom. Och så då stack vi dit och kastade, och det var ju sista januari i år då, så det var ju snö och pulkaåkning och sånt där, så majoriteten av hålen gick ut ens och spela liksom, och man gick på skaren där och halkade runt och på T-pads och sånt där, men vi tyckte det var buskul ändå och fortsatte kasta där några veckor.
Mm.
Ja, det är så galet. Och så bränner du upp på med över 900 rating här första säsongen.
jag har ingen aning om hur man gör saker i lagom nivå liksom.
Ja, jag gillar det.
Ja, det är verkligen svincoolt. Så jag förstått det som du innan, så har du haft en bakgrund inom golfen eller?
Stämmer bra det. Stämmer bra. Spelade golf sen jag var 6 år gammal eller något sånt där. Och kanske ännu tidigare än så, för det finns bilder på mig när jag stod och lekte med leksaksklubbor där ute i trädgården och sånt där. Och det var ju långt innan ens någon i familjen spelade golf. Utan vi satt väl mest och garvade åt ofrivilliga golfan på tv. Men sen började vi alla spela. Det var typ ett sportlov och sånt där. Och sen prova på aktivitet. Och det var inomhus då vi spelade golf.
Mm.
Liksom tycker man att det är kul att slå bollar in i ett nät 3 meter framför sig.
Mm.
Och det var innan det fanns en massa med där häftiga simulatorer och sånt som kunde visa hur grejerna flög. Men vi tyckte ändå det var skitkul att bara se bollen flyga 3 meter. Då kan man ana hur jäkla biten man blir liksom.
Mm. Mm. Ja, verkligen.
Så spelade ju det liksom i hur mycket som helst då, hela vägen upp genom tonåren egentligen då. Var singelhandikappare tidigt och var ute och tävlade som junior och sånt där liksom.
Mm.
Så spelade på rätt hygglig nivå där på tourerna. Sen tog jag väl en paus när jag var någon gång i gymnasiet och så där. Precis när farsan såg fram emot att han skulle slippa köra mig till golftävlingen för att jag skulle få körkort. Då la jag ner golfen liksom i något år. Tyckte att det var kul längre. Och så, sen kom jag tillbaka till det något år senare och då var det med att få spela för att det var kul. Då. Och sen har jag fortsatt med det i ganska många år och börjat tävla lite grann igen och sånt där. Liksom. Man har legat och snittat liksom 100 plus runder per år ändå.
Mm. Det är sjukt. Men hur tycker du att det har format ditt discgolfande? Om man ska säga om övergången, liksom, har det varit lätt att liksom ta med sig en del av tänket från golfen in i discgolfen?
Ja, det är rätt mycket som spiller över. Det måste man ju säga. Det är just hela alltså golffilosofin, liksom, hur man tar sig från punkt A till punkt B på enklast möjliga sätt. Den har man ju med sig ganska gratis. Och sen antagligen får man ju en del extra också i sån här avståndsbedömning och sådana saker. Sen har ju jag liksom en rangefinder sen innan, så att den åkte ner i ryggsäcken ganska tidigt när man insåg att fast det här kan vara användbart när man börjar kasta längre än typ 40 meter liksom.
Mm.
Så då åkte den med. Men just, jag tror mest det taktiska liksom, och kunna avgöra okay, men är det värt att gå för det, eller borde jag gå för det enkla paret istället för att liksom toksatsa på en birdie som lika gärna kan bli en dubbelbogey eller ännu värre liksom. Jag tror mycket sånt får man nog gratis med bakgrunden jag har.
Mm.
Det är väl mycket det som de jag spelat med på tävlingar och sånt har sagt också liksom, att jag är oftast den som kastar kortast på kortet, eller var det framförallt i början.
Mm.
Men jag spelade ändå samma resultat som de gjorde för att jag med, så här, jag kanske lärde känna mitt spel snabbare och just tog de här smartare besluten och jag kunde nyttja de egenskaper jag hade till att få ett bra resultat i alla fall. Mm. Så att mitt spel kanske inte är det, alltså så här, det är ju sällan en gigantisk birdiefest när jag är ute, utan jag tröttar mer ut banan och tar några slö birdies när det kommer liksom.
Mm. Det tänket som jag tror att de flesta hade mått bra av att ha faktiskt, alltså när det kommer till sitt discgolfen också liksom, just som du säger, lära känna sig, alltså sig själv, det här, är det värt att gå för det nu, eller ska jag verkligen liksom, ska spela på detta, som om man vet sina begränsningar så är det så betydligt mycket lättare liksom att göra en bra runda. Jag tror att det är nog mycket av, om man ska säga så som när du förklarar, som en mer erfaren discgolfare liksom, så vet man ju att du vinner ju supermycket på det. Jag tror som sagt att det lär du ha jättemycket liksom fördel med att du har spelat så pass mycket golf innan.
Ja, det är ju väldigt sällan man satsar på att kasta sitt bästa kast liksom, utan man kastar ju någonstans här, ja, man kan kasta något som är bättre än medelkastet i alla fall.
Mm.
Ja, men då blir det oftast rätt hyggligt. Och stor chans att jag kan göra det.
Mm. Du har pratat mycket om det
också, att
Anders.
Ja. Jag tänker mycket också att det här med repeterbarhet och teknik. Att det har du också med, att man måste liksom vara strikt i sin teknik och kunna repetera det man gör på något vis.
Ja, och den här vetskapen att gör man en förändring så kommer det vara pest och pina i ett par veckor innan det sätter sig liksom. Det kommer gå skitdåligt precis när man börjar göra förändringen. Så tar det rätt lång tid innan man ser något resultat alls.
Ja, grymt.
Är det någonting i den tekniken du tycker som spiller över in i discgolfen också? Liksom? Något kast du kände att det var lättare eller att du hade liksom fördelar från golfen?
Nej, så det är väl att jag fick en rätt solid forehand redan från början. Den tror jag fick hjälp med. Liksom. För den, där finns det ju, i och med att jag är högerspelare så liknar ju forehanden mest golfrörelsen. Liksom. Så den kan jag tänka mig att jag har haft mycket hjälp av i alla fall. Sen har jag ju kastat saker hela livet. Liksom. Jag har alltid varit rätt duktig på att kasta saker. Jag var helt galen och stod och kastade macka med sten liksom, när man var liten och var på semester.
Det har det.
Orsakar antagligen en vattennivåhöjning i Medelhavet. Liksom.
Men då hade du en latent forehand som väntade på dig sen.
Det kan man väl säga. Så att min forehand är ju lika stark som min backhand egentligen. Det gör ju ingen större skillnad på dem. Så det är ganska skönt att jag är liksom dubbelsidig på det sättet. Sen gör jag väl kanske det att jag är lite lat och sällan kastar turnovers backhand istället.
Ja, just det. Intressant. Du, vilka saker med bollgolfen tycker du att discgolfen skapar efter?
Alltså det som jag vill ha, det är ju mycket av teknologin som finns. För de senaste åren inom golf så har ju jag stått mycket i, som sagt, trackmans och liknande. Och då kunna se väldigt, väldigt tydligt vad gör jag rätt, vad gör jag fel, hur långt flyger bollen, hur beter den sig i luften och allt sånt där. Och att få till det i discgolf, det är ju ganska omöjligt. Alltså, speciellt med tanke på att alltså i bollgolf så alla bollar är ju mer eller mindre likadana och du slår med samma klubba hela tiden. Väldigt repeterbart. Inom discgolfen så är det liksom det här, ja, ska jag bli duktig med just precis den här disken just nu, ja, då kommer jag få springa 100 meter fram och tillbaka varje gång jag ska göra ett kast. Liksom. Det är svårt att få till den här riktigt bra mängd träningen så att säga. Så det är väl något jag skulle vilja se inom discgolf. Ett sätt att mäta det på något sätt. Så man kan stå inomhus och kasta in i ett nät och få se lite siffror eller någonting.
Det känns som att precis ett nät och så en höghastighetskamera och något som mäter liksom. Man kan ta ut datan om vinklar och hastighet. Så man ser att det här kastet hade resulterat i detta. Men sen, det är det som är så
lurigt. Jag tror man hade fått nöja sig med utgångshastighet, spin och typ hyzervinkel. Eller kanske nosvinkel också.
Precis.
Men sen är ju resten av parametrarna ju vilken disk du kastar.
Exakt.
Det finns ju inte en destroyer som är likadan. Liksom.
Nej, framförallt inte när man träffat fyra träd heller. Eller inte träffat fyra träd, eller skippat på en asfaltsgång, eller liksom träffat. Nej.
Jag tror just de variablerna, de blir nog svåra just att kunna plotta liksom en hel flykt. Liksom. Men i alla fall kunna få release-datan hade ju varit trevligt.
Jag tror ju precis det som du är inne på, Anders, där med liksom mäta hastigheten. Bara det hade ju varit skönt. Liksom. Vad har du för utgångshastighet? Det tror jag, då kan du liksom veta typ, ja, men om jag kastar så här hårt och kunna överföra det sen ut på typ ett fält om du har stått och kastat liksom, då vet du. Det märkte man ju på Simon när man har sett hans filmer, när han står liksom
hyggligt accurate alltså.
Alltså, skojar du eller?
Inom 1-2 mile per hour på varje kast, är ju vidrigt.
Ja, för att vara mild så är det faktiskt det. Det är riktigt, riktigt sjukt. Alltså han är en jävla datamaskin alltså.
Ja. Det är grymt. Repeterbarhet är key.
Japp.
Om du ska säga några saker som vi inte ska ta efter från golfen, vad skulle det vara för någonting?
Alltså, man behöver inte krångla till det för mycket. Det finns så mycket inom golfen som är krångligt, just med att säga, krävs medlemskap för att spela och lite sådana saker. Det tycker jag inte vi behöver ta efter. Däremot så vill jag gärna se att det finns alltså banor i Sverige där du måste boka tid och sånt där. Det börjar ju poppa upp någon här och där. Men, men annars, gör det inte för komplicerat. Liksom. Det, det är ganska härligt att det är lite casual som det är. Liksom.
Mm.
Och sen får man väl ha lite mer strikta grejer just under tävling. Liksom.
Mm.
Men nej, jag tycker det är skönt att det är en så pass avslappnad sport ändå. Men sen, som jag har varit inne på det tidigare poddar också, det kanske behövs ett litet facelift på liksom looken på sporten, så att vi blir av lite grann med den här, liksom, ja, men att det är en lek och inte en sport liksom.
Precis.
Mm.
Nej, men det tror jag alla skulle må bra av, lite mer seriositet.
Men
fortfarande så här, det är en fin skärmen. Gräns att gå där alltså.
Ja.
Det är en riktigt fin gräns att gå, för att man vill inte skrämma bort alla som besöker discgolfparkerna runt om i världen egentligen.
Nej.
Utan de vill man ju få behålla och gärna fler liksom, och fler banor och så, men just att den professionella sidan av sporten, den behöver fortfarande lyftas liksom.
Mm.
Exakt.
Jag tänkte vi skulle lyfta det lite det också, det Anders. Vi var ju lite inne på det med Viktor förra veckan, just om kläder och sånt. Och det är ju fortfarande så här, alltså, vi lät kanske väldigt dummande när vi sa att allting skulle vara superstrikt. Och det var väl inte riktigt det som vi tänkte heller. Utan, alltså, jag är för att när du spelar dina casualrunder och sånt, då alltså, jag ser hellre lite. Alltså, jag tycker om att se strikta kläder, men det behöver inte vara liksom till överdrift, utan det är helt okej och spela som man vill, och jag vill ju inte att det ska försvinna det här liksom sköna heller, men det vi var inne på var väl lite mer kanske tävlingssammanhang, alltså även på de lite snällare tourerna som inte är liksom nationella tourerna, att man ändå försöker liksom städa upp det lite där, för att det kommer behövas om vi ska få en seriösare look liksom på sporten, just när det är tävling, kan jag tycka. Casualrunder, som sagt, det är helt okej, men tävling hade varit gött att se även på liksom de lägre torerna, liksom att vi försöker att tänka lite mer på att det ska se lite mer städat ut. För det ser man det utifrån när det är väldigt mycket folk i en park som spelar och gör en tävling där alla ser liksom lite mer propra ut. Det sänder ju en bättre signal också till folk som går förbi och tittar. Liksom.
Mm. Och nu kanske inte på just de tävlingarna där vi kommer hitta mest sponsorer och sånt där, men man tänker ju att sponsorerna måste ju ändå ha en idé om
vad det är,
vilken image de vill få ut. Liksom.
Precis.
Då kanske det blir lättare att få in företag som inte håller på med disksport. För att det är ju nästan bara discgolf-relaterade företag som sponsrar discgolf-tävlingar. Och det är lite
udda då. Lite
redundant. Liksom. Nu står du och sjunger för kören här. Liksom.
Mm.
Utan det är väl dags att få in lite externa företag. Och att externa företag även signar, alltså att spelare representerar dem på sina kläder och liknande. Och att de här företagen kanske då får lite clinics och sånt där av de här proffsen till exempel. Det är ju skitbra företagsevent att komma ut på.
Mm. För det ser vi ju mer i golfen kontra, alltså, där är det väldigt...
Ja, gud ja. Alltså, det finns ju sådana business clubs och allt möjligt. Min hemmaklubb här nere i Skåne, de anordnar ju sånt. Liksom, så att de har ju dagar liksom för företagen som är med och sponsrar eller hjälper till med klubben på ett eller annat sätt. Så att de kommer ju dit och så har de liksom sin företagstävling och de syns hur mycket som helst och sånt där. Och det är ju bolag som håller på med allt utan golf.
Mm.
Förutom på fritiden då, bevisligen.
Ja, men precis. Och det känns också som de har mer pengar rent generellt, vissa av de här andra företagen liksom, än vad discgolfföretagen har. För det känns som att det är många discgolfföretag nu, alltså butiker och sånt, som bedriver det lite som en sidoverksamhet till sitt andra jobb. Mm. För jag tror att
det är väldigt mycket så här gräsrotsverksamhet inom discgolfen. Man har ju inte direkt så att man ser mycket så här försäkringsbolag, banker, it-bolag och liknande. Liksom. Det har inte riktigt kommit dit än.
Nej. Kul när det kommer, för det känns som att då kommer vi se en helt annan förändring. Alltså just, för jag vet att det pratas mycket om det, liksom folk som ska åka över och sånt. Jag tror att det är det som kommer krävas för att folk ska kunna liksom livrädda sig på sporten på ett helt annat sätt. Att du har externa sponsorer som går in och liksom verkligen betalar typ lön för folk. Liksom, för att, ja, det är svårt, som sagt, som du säger, du sjunger lite för kören. När det...
Ja, men exakt. Och just att är du sponsrad av ett externt företag, då kan du växa sporten på den vägen också. Att i kontraktet, du får ett x antal tusen lappar liksom och ha deras logga på dina kläder för och så vidare. Men så kanske du gör en, två clinics med dem när de har en schysst AV eller liknande liksom, så att de får något tillbaka den vägen också liksom.
Mm. Mm.
Nej, jag, grabbar, ni som åker till USA, jag kan lätt sätta mitt företagsnamn på tröjan. Ett par läpper har ni med en gång, vet du. Det behöver inte vara discgolf-relaterat.
Nej då. Du kan väl tänka dig att ta över hela USAs silotillverkning, eller?
Lätt. Det är bara, det är mer majs där borta, vet du.
Mm.
Men det löser vi. Det ordnar vi det med.
Mm.
Iowa blir huvudmarknaden.
Precis. Du, hur ser du på din utveckling på en femårsperiod?
Åh gud, jag tänker aldrig så långt fram alls, utan jag jobbar med mycket kortare målbilder egentligen. Så nu, det är väl först nu jag precis har börjat fundera på så här, men vad vill jag göra under off-season nu liksom? Jag vet inte ens vad jag vill göra i slutet på nästa säsong, det är för långt bort. Så att om 5 år, ingen aning, jag hoppas jag tycker det är kul med discgolf fortfarande och att man ser någon form av utvecklingskurva på vägen dit liksom. Men jag tänker att liksom närmsta året så är det ju att jag behöver bygga på längd i min kastning. Liksom. Jag behöver jobba på tekniken och få på mer längd, för då blir allt annat mycket lättare också. Och sen är det egentligen att fortsätta och gneta på och bli en bättre puttare till exempel. Och så där, utan bara öka på allting lite grann. Liksom. Jag tror att mentalt är jag mer eller mindre där jag vill vara, i och med att jag tävlat så mycket i annat förr och liksom strategiskt. Jo, jag kan lära mig mer om och tänka just discgolf. Kanske mer bättre lära mig att visualisera olika linjer och kast och sånt där. Men jag vill ju till att jag ska kunna utföra dem också. Jag tror får jag en 15 meter längd till, då hoppar jag ytterligare ganska många steg i utvecklingen.
Mm.
Men du känner att mentalt är du där? Du har inget problem med det?
Nej, alltså fokuset känner mig väldigt hemma i och med att jag har ju tävlat i golf i så många år liksom. Det är typ 20 år eller sånt där som man har tävlat på ett eller annat sätt i golf liksom. Och jag har redan gått igenom den här perioden när man är arg och jävlig liksom och har att göra med det. Då var jag en liten knatte liksom, då kunde man hålla mig i lilltån liksom, jag har stått rakt ut för man var så jäkla förbannad bara för att man missade någonting man tyckte borde varit enkelt. Och sen liksom, när jag la ner golfen egentligen, det var det bästa jag kunde göra för min psyke. Att lägga ner golfen ett tag och sen återkomma, för att nu liksom, det är inte så jäkla viktigt egentligen. Utan visst, man blir sur och man får vara sur en kort, eller rättare sagt, nej, man får inte vara sur, man får vara arg jättekort stund. Men sen får du inte vara sur. För det sura som drar ner det liksom. Men arg och visst, man får, ja, man måste få bara blåsa av det. Tjuff. Och sen är den plattan rensad liksom. Men annars det mentala, det är så här, när man är under press och sånt där, visst, man är väl nervös, men det ska man ju vara, annars bryr man sig inte. Det är liksom, det är ett tecken på att du gör någonting rätt om du är lite nervös. Herregud, jag är fortfarande nervös, jag spelar casual under, kom igen. Det måste man få vara.
Ja, verkligen.
Det är därför man är där, för man gillar den obekväma känslan.
Precis.
Alltså det är hemskt egentligen när man säger så liksom. Man tycker verkligen det är ju någonting. Det är där pirrigt liksom, man står där och man bara svettas lite och usch. Och sen är man ju nöjd liksom, när man har gått igenom skiten då.
Asglad.
Ja, gött. Du, vad har du för mål inför nästa säsong? Och hur har du tänkt att du ska försöka uppnå dem? Om du har några mål inför
nästa säsong? Ja, det är just att kasta längre som är mål nummer ett i alla fall. Just för att det kommer underlätta när man kan gå ner på långsammare diskar och sådär. Och det blir ju mycket att jobba med teknik, och i och med att det inte finns mycket data att falla tillbaka på, så får man väl falla tillbaka på slow motion-video eller någonting i så fall. Så att jag har hittat lite filosofier som jag känner att, ja, men det här kan jag nog jobba med liksom. Och så får det bli helt enkelt att ta lite fälttimmar liksom och jobba väldigt specifikt på vissa saker. Just nu rör jag inte så mycket veckor, och för att tiden finns liksom inte att träna, utan då bara kör jag på det jag har just nu. Så att jag hoppas att jag hittar lite mer tid efter årsskiftet eller så, och faktiskt kunna gå ut på fält och köra.
Mm. Hur långt kastar du nu då ungefär?
En bra backhand, drygt 110 kanske, något sånt där. Mm. Men det behövs mer liksom. Just på banan så går det alltid lite kortare också, men det är för att man försöker aldrig kasta sitt absolut bästa kast. Mm. Liksom. Det är någon gång då och då som man riktigt krämar på. Men så att säga att en golfdrive kastar 105 är ganska tillfreds. Liksom.
Mm.
Men det kan ju göra både med en speed 9 eller en speed 12. Liksom. Det skiljer inte så himla mycket.
Ja, men ändå vettiga mål tycker jag. Alltså just... Alltså det som du säger, alltså får du 15 meter till, då är det liksom, då kommer du nå det mesta. Och,
precis.
Och fördelen är att man kan gå ner på lite typ midrange och kasta runt 100 nästan. Mm. Liksom.
Ja.
Då vinner man mycket.
Jajamän. Nu har vi fått in lite goda lyssnarfrågor också.
Mm.
Det är alltid spännande att se vad det dimper in för goa gubbar med frågeställningar här. Eller tjejer. Du, vi har en som han brukar vara flitig på att skicka in. Det är egentligen Teds favoritnamn att dra. Men det är Dackve som har skickat in här. Vilken är din favoritbana samt drömbana att åka och kasta på?
Favoritbana just nu är nog Hässleholm, tror jag. Det är en riktigt, riktigt grym bana. Väl värd att åka och lira. De har haft lite svårt med skötseln nu tidigare under året, men nu har de fått ordning på sina klippar och sånt där, så att den var i toppskick när vi spelade där i slutet av sommaren och i höstas, tror jag. Skitläcker bana. Väl värd att åka och spela.
Högt rated.
Ja, den är det bland många, och jag förstår varför efter att jag hade varit där liksom. I och med att jag har själv nästan bara spelat i parkbanor liksom, där det rör sig en massa folk, och sen så kommer man dit och säger bara, det är en skog för oss själva.
Mm.
Liksom, det var typ jag, sambon och tre gökar där liksom. Faktiskt fåglar och inte människor. Man bara, det här är ju magiskt liksom. Kunde gå i sitt eget tempo och bara kasta och njuta liksom. Så att den håller jag jättehögt här nere. Jag har inte hunnit spela runt så himla mycket i övrigt. Drömbana. Mm. Nu har jag försökt kolla en säsong med Joe Mess och sånt där. Skulle väl säga, alltså Maple Hill verkar ju vara tokläcker faktiskt. Men annars tycker jag att vad heter den då? Disc Side of Heaven, är det den heter?
Mm.
Den verkar ju riktigt kul också. Vad sa du?
Är det Jonesboro, va? Som heter,
ja,
så.
Precis.
Mm.
Precis.
Den verkar ju riktigt ball också.
Mm. Alltså sådana sjuka ytor.
Mm.
Men ändå med kuperad terräng. Och
ja, och den lär ju vara ännu häftigare när man är där också. För att allting ser ju plattar ut på kamera. Då har man ju hört i varenda Vasalopp någonsin. Och sådär.
Jo, men den är nog ett typexempel på sånt. Där man lurar sig.
Ja.
Av vinkeln.
Mm.
Det är nog så bra.
Precis. Han hade även en annan fråga också, Anders, men han hoppade ner ett snäpp.
Precis, jag såg det nu. Har du några fobier?
Nej. Inte direkt, faktiskt. Märklig fråga.
Han vill lära känna dig.
Han vill hitta hur han ska syka mig ute på discgolfbanan.
Precis. Mm. Ta med sig lite fake spindlar och grejer. Så.
Ja, nej, precis.
Mark Buttricks.
Ja, nej, jag kan faktiskt inte komma på någon.
Nej.
Gött.
Min lillebror Jim, han frågar dig här. Har du gjort ett ace?
Nej.
Nej.
Så jäkla tråkigt.
Mm-hmm.
Jag har gjort det på träning, men det räknas inte. Då, och det är fortfarande bara ett där. Och det var ett helt knäppt skip ace på ett hål som man absolut inte ska kasta distansdriver på.
det var inte ett regelrätt då. Du är inte nöjd med det.
Nej, det duger inte. Det var bara en sån här, kolla här. Och så drar man iväg det, liksom, man tömt hela bägaren.
Mm. De är grymma. Det var, var lite samma första, mitt första ace var också ett sånt. Vi stod och tömde hela bergen och så var det. Det är faktiskt Skatås på ett hål som är, ja, kan det varit 70 meter uppför liksom. Stod och drog en tomahawk till sista liksom och så klippte i den. Det var också så här riktigt, riktigt skumt.
Men. Min var på ett, vad kan det vara, 60 meters tunnelhål. På hål 7 på Vipaholm, för de som är lokala, kastade jag en grym på fin liten Heiser skip rätt upp i korgen. Den flyttade vi typ korgen en halv meter bakåt.
Det är grym. Du, Jimmy, har frågat också, har du, vilken är din favoritdisk?
Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Berg i Quad Soft. Så det är antingen den eller min Fusion Trespass, tror jag.
Mm.
De kastar jag jättemycket.
Mm. Enig. Fast jag kör ju K2 då. Jag är old school.
Det var innan jag ens började spela discgolf. Så att.
Mm. Exakt. Du, våran förra veckas gäst här, Viktor. Du kommer ju inte undan hans fråga heller. Kan du den utan till? Eller så vi drar den?
Jag kan ju den utan till. Och det, jag har gått och funderat på den nu liksom, sen vi började snacka om att jag skulle vara med. Så bara, okay, så bästa diskar är inte bägar. Ja, jag bägar ju mina bästa diskar. Så att, nej, det, möjligtvis är det väl den Casey Lisvian som står där bakom. Mm. Den bägar jag inte, för den är svart och jag känner inte vad kasta bort den. Det är en himla härlig disk. Och sämsta disken som jag baggar lär väl vara min tilt, för att den är ju totalt okastbar så länge du inte är inne i skogen.
Mm.
Den är med för att den är kul, och som Ted vet, den får plats inuti en berg.
Jajamän. Jag tryckte faktiskt in den i en piranha nu sist, så att det funkar lika bra det. Ja, men, ja.
Så, du, apropå tilten, så såg jag ju nu det var Jomes som hade någon,
ja,
sån här
Casey
sickest throws. Ja, Caseys tilt
kast, ja, det
throw-in är ju galen.
Sån boomerangkast.
Rätt uppifrån bara. Pang ner.
Mm. Och den gamla,
nej, vilken bara plast hans tilt är gjord i, så lär ju den vara paj efter det.
Ja, det var ju den gamla klassiska burst-tilten liksom. Den här första som kom ut. Inte X, vad de nu heter, de här nya Vapor.
Meta.
Meta-tilt, ja. Precis.
Ni som inte har sett det, sök på Casey White och tilt typ. Mm. Så
det var på Jonesboro dessutom.
Ja, det var det.
Precis. Ja, exakt. Jajamän.
Mm.
Ja, det var fräck. Sen vill han också veta vilken som är den mest överskattade och underskattade. Han har boostat sin fråga här nu.
Åh, shit. Överskattad disk. Av dem jag har provat så skulle jag nog säga att det kan vara den Leopard 3 jag hittade någon gång.
Mm.
En Champion Leopard 3. Alltså, nej, men alltså, om man kollar på den och siffrorna den har.
Ja.
Nej, inte riktigt så rätt där.
Nej, det är rätt.
Men alltså, det är inget fel på hur den flyger egentligen. Den bara flyger inte alls som siffrorna säger att den ska göra. Den är ju ganska köttig faktiskt, den Champion Leopard.
Oh, ja. Hemma. Det är den faktiskt. Den är grymt köttig.
Ja, så att, men det är säkert en helt fantastisk disk egentligen. Sen har den jättetråkig färg, min Leopard 3 också, så att det är också en sån här kasta bort disk. Den är typ sandfärgad. Mm. Bra jobbat. Underskattad disk. Ja, du, vad skulle det kunna vara?
Någon som du tycker får oförtjänt lite uppmärksamhet. En jävla bra disk helt enkelt.
Ja, men det skulle faktiskt kunna vara antingen Trespass eller Maverick där. För det är, alltså, det är sån här flipmonster liksom. Eller Trespassen är väl inte det ur boxen direkt, men den blir det.
Mm.
Det är faktiskt jäkligt användbart att kunna kasta en distansdriver på lite god Heiser och bara flippar upp och går som en laserstråle liksom.
Det är lite som en Wraith faktiskt, ska jag säga. Star Wraith är lite samma sak.
Mm, kan det nog vara.
Jag kommer ihåg Trespassen, för jag hade en innan, just en Lucid Trespass. De är riktigt, riktigt trevliga. Lite som en lite mindre stabil destroyer skulle jag säga att de flyger som.
Mm. Ja, jag har både en Fusion och en Lucid i baggen, och jag tycker de är skitbra faktiskt. Jag har två stycken precis likadana som väntar på att spelas in också. Jag måste bara ta den tiden till att tjonga dem i lite träd.
Apropå det då, när vi snackar Heiser flip och grejer. Det är det här som skiljer sig något vansinnigt från bollgolfen. Det här med att manipulera flykter. Håller du inte med om det?
Jo, det här kan du manipulera om två gånger. Men i symbolgolf så finns det rätt mycket manipulering också att göra. Så, men jo, absolut. Just att kunna dubbelskruva så att säga. Det är ju rätt häftigt att man lyckas kasta en fin liten S-linje där. Men det finns ju inte riktigt i bollgolfen. Men där kan du ju definitivt manipulera mycket, mycket flykt också. Liksom med höjd och skruv vänster, höger och så vidare.
Precis. Och stoppskruvar och hålla på och grejer också.
Ja, precis. Det är ju faktiskt det roligaste just med backspinnen när du landar. När man börjar få så pass kontroll på sina wedges att du kan välja om den ska spinna vänster eller höger, då börjar vi snacka.
Ja, det är kul. Då jädrar.
Det är riktigt roligt. Det var mitt partytrick.
Snyggt.
Att det är helt sjukt när man ser vissa som liksom slår långt om green. Och som en sån sjuk backspin så den bara går och så bara bränner tillbaka liksom ner mot koppen. Och man bara så här, men
alla 13-åringars stora dröm.
Ja, men det är det sjukaste jag har sett. Man fattar inte.
Sen är jag är den typen av spelare så att jag har väldigt mycket backspin i mina slag. Så jag har snarare problem att jag har för mycket backspin. Så att jag drar tillbaka bollarna för långt. Mm. Så att jag har jobbat i många år liksom på att minska min backspin. För att få så att den bara hoppen stopp. Att den tar ett litet skutt och sen bara sitter den. Så det har jag jobbat på istället för att dra tillbaka skiten hela tiden. Det är inte alls praktiskt.
Ja, jag får ge bollgolfen en positiv grej också. Det är ett klassiskt hål där de alltid spelar in via vattnet. Studsar in den via vattnet och så ska den ju upp och vänster in på green. Du vet vilket hål det är säkert.
Ja, absolut. Det är på Augusta. Ja. Det är tokläckert.
Det är så vansinnigt häftigt är det.
Ja, på inspelsvarven så är det alltid du ska spela en skip där annars blir du utbuad av publiken. Hur läckert som helst.
Oh, ja, den är riktigt cool alltså.
Nu när vi ändå är inne på sådana sjuka grejer, så jag har inte sett mycket golf i mina dagar, men jag såg något sånt slag med Tiger när han stod ute i ruffen och typ tar en driver och var på kommentatorn säger såhär, men han kommer ju liksom aldrig träffa bollen och så trycker han den och lägger den på greenen. Man blir så här bara man hör han som kommenterar, han bara såhär, det här är typ det sjukaste jag sett. Det var som mic drop, bara går därifrån liksom. Han bara, jag lägger ner nu, det här är liksom, nu dör jag.
Du får leta reda på det klippet när Tiger står i bunkern, jag tror jag var i Mexiko när man var där och lida. Står han i bunkern och bara tok slicer upp alltså en jättestor högerskruv ifrån ett helt omöjligt läge, liksom runt skog, runt träd, alltihopa, landar på green och sen drar han den liksom med, kan det vara 10-15 meter spin åt höger på greenen. Limmad. Jag kan skicka länk så här. Det är helt
det är galet.
Jag orkar inte alltså.
Ja, men han var helt sjuk. Jag har ju sett några dokumentärer, eller den här dokumentären om honom där. Ja, oh, shit.
Kommer det komma någon golfare som honom någon gång, tror du?
Inte som jag tar det revolutionerande steget. Alltså så här, just golfare som honom när man ser till alltså, hur duktig man är. Ja, men det har vi nog redan egentligen. Också. Men just att revolutionera sporten på det sättet. Ja, det tror jag kanske inte. Den börjar bli så begränsad nu av utrustningen. Mm. Den sporten. Mm. Så att han kom liksom i precis den perioden där både han och utrustningen utvecklades i en rasande fart.
Precis.
Undrar om vi kommer se det på samma sätt hos oss. Alltså just det här med begränsning av utrustning och så. Man pratar ju redan liksom om alltså begränsning av typ så här grepp. För jag vet att det pratas lite om det. Om man kan ha så här typ bättre kåda och grejer för att få bättre grepp i disken.
Paul testar väl det?
Ja, precis.
I någon video för ett tag sedan.
Mm. Men jag undrar om det kommer bli liksom en sån här begränsning. Så här, nu får det liksom så här, det här är den speeden ni kommer kunna komma upp i. Sen är det liksom så här, precis. Du kommer inte kunna liksom, alltså de här parametrarna på diskarna kommer det bli. Alltså ni får inte gå utanför detta liksom. Alltså om de begränsar det ännu mer. För det, just nu känns det ganska fritt, så som jag har förstått det som.
Vi börjar spåra lite här nu. Men det där är ju en väldigt intressant grej. För de har ju snackat om det, liksom vad ska vi göra för att minska nålögat lite. Det känns som att det är inom citationstecken lite för lätt för de bästa just nu. Så vi minskar på kedjornas omfång.
Ta bort alla överstabila diskar.
Ta bort alla överstabila diskar.
Nej, men om man kollar liksom diskutvecklingen som tilten och du har ju liksom alltså det är många diskar nu som Discmania har gjort. Alltså till typ både Eagle och även liksom Simon då, med typ tilten och mutanten och de här grejerna som de kör. Det, alltså, du börjar liksom komma... Det händer lite mycket nu, tycker jag. Alltså just det här liksom hur liksom läppen och allting, det, de har ju liksom gått ifrån det där lite klassiska. Så liksom Innova banar väl vägen lite med en del av sina risker. Liksom. Men nu börjar det liksom så här, det känns som att det labbas mycket nu. De här galna professorerna liksom ligger och tar fram massa konstiga sina program.
De spånar väl också om att begränsa antalet diskar i baggen och antalet modes man får ha med sig. Och sådär.
Men det är väl lite samma sak som i golf, va? Du får väl inte ha hur många klubbor och
14
sånt
klubbor. 14 klubbor och sen på proffstourerna då, så ska du spela samma bollmodell hela tiden också.
Mm.
Just det.
Så att du får en bollmodell och så får du in dina 14 klubbor. Sen får du ju rotera in och ut klubbor som du vill då mellan rundorna.
Mm. Intressant.
Mm.
Så det är. Nu har vi
nu har vi spårat lite.
Spårat lite, men ta oss tillbaka, Ted.
Ja, precis. Och då kan vi ta tillbaka med Elina. Hon frågar, hur känns det att ha en dotter med världens bästa namn?
Det kändes jäkligt praktiskt när jag skulle beställa en discgolfhandduk från just Elina.
Ja.
Men precis när jag hade börjat spela så släppte ju Elina sina såna flight towels.
Just det.
Så bara, sån måste jag göra. Det är ju rätt namn på den.
Mm.
Så det känns ju fantastiskt.
Fast ni torkar runt munnen istället.
Nej, precis. Den hänger faktiskt på min väska permanent.
Mm.
Perfekt.
De är riktigt bra faktiskt, tycker jag. Alltså just, jag fick ju att testa lite nu.
Absolut.
Jag tycker att de är grymma faktiskt.
Gött. Du, Johan G. Vad har varit nyckeln till din snabba utveckling? Och hur många gånger i veckan tränar du?
Det är en jävulsk envishet. Men sen just, alltså, beror på hur man definierar träning. Jag spelar mycket. Jag gör väldigt lite fieldwork och sådär. Men jag spelar väldigt mycket, och nästan alltid när jag är ute och spelar själv med, antingen att jag är med dottern i barnvagnen eller sådär, så kastar man liksom samma kast 2-3 gånger kanske, något sånt där. Så jag bara, ja, men jag vill testa den här disken. Så att jag spelar alltid en disk som jag spelar. Liksom, det här är mitt spelkast. Kastar jag alltid först. Och sen kan man hålla på och labba lite grann. Liksom.
Precis. Ja, det är fan med A och O.
Ja. Mm. Men sen i somras då var det ju lite mer fieldwork. Liksom. Då kunde man gå ut sent på kvällarna och kasta. Så där. Jag har en jättefin konstgräsplan i närheten. Så då kastades det lite mer på fält också.
Mm.
Snyggt.
Så är det. Du
hade Max en fråga.
Precis. Max Angelin har frågat, vilken är den bästa rundan du spelat? Och vad tror du bidrog till att den gick så bra? Är det lite internt heller?
Ja, jag känner ju Max. Jag har spelat med honom en del. Bästa rundan jag har spelat. Det skulle nog kunna vara varv 2 på slaget vid Lund i år. Då spelade vi best score. Och då var jag vansinnigt avslappnad, och då spelade vi en lite annorlunda layout på Bulltofta med det beryktade SM-hålet och sådär. Och då lyckades jag väl hinka i 7 birdies något sånt där liksom. Så det är väl det. Och sen gjorde jag egentligen inga missar utöver det, så att jag tror min egen score det varvet var -6 liksom. Vi gjorde en bogey. Och så det måste väl vara det bästa varvet jag spelat. Men då var det väl just att i en best score så kan man vara väldigt avslappnad. Och vi hade väl spelat ett okej första varv. Men det var lite grann så här, okej, om vi ska ta oss in till finalspelet efter runda 3. Då måste vi, nu måste vi börja röra på oss. Så att vi hoppar väl från typ så här, 14:e plats upp till 5:e-6:e platsen och sånt där på varv 2. Mm. Så jag tror vi hade en, ja, vi var inte så långt ifrån hot rounden där liksom. Så att det måste väl vara bästa rundan rent scoremässigt. Sen rent mentalt måste det ha varit med, sista varvet på min första vinst i Helsingborg. Då låg vi, jag hade väl ett par kast till godo och tappade dem precis i början. Och sen liksom lyckas jag beta tillbaka det och sen bygga lite av en buffert igen. Då var jag sjukt nöjd med hur jag, ja, men höll skallen kall liksom och inte blev frustrerad efter 2 hål för att jag öppnade typ boogie boogie eller något sånt där liksom.
Mm.
Så att då tog jag utmaningen och bara åkte vidare med den och ja, men visste att spelet kommer komma till mig. Och till slut så stod jag där och hade 5 kast i godo.
Mm.
Ja, grymt. Alltså det, jag måste säga att det, du utstrålar en jäkla jävla anamma, om man säger så. Det märks. Mm. Och det, nu är det inte så konstigt längre, varför det gick som det gick ditt första år, eller första säsong. Det känns, du är den typen.
Mm. Nej, jag är vansinnigt envis och min egen bästa och värsta fiende liksom.
Mm.
Ja, det ska bli riktigt kul att följa dig och se hur säsong 2 rullar på.
Verkligen.
Ja.
Och just det som du säger där med att inte göra så mycket fieldwork utan mer gå runder. Det tror jag också är så här, när man börjar spela så är ju faktiskt, alltså det är inte bara fieldworken som är det viktiga, utan det är ju också att gå mycket, lära sig liksom spelet och få känna. Och precis som du sa, med att kasta flera kast på varje, att du har en disk du spelar från. Och sen att du kastar mycket, det fick ju Anders med från mig lite. För när vi började kasta lite ihop, Anders, så var du ju så här, det var mer att du var så inbiten på att du går sällan så mycket runder. Så då var det liksom fokus på runda, fokus på liksom att spela för att få resultatet. Men att jag har oftast gjort precis som det här, Joakim, att jag alltid kastat, liksom jag kastar en disk som jag tänker att men det här är den jag kommer spela på hålet. Men sen så öppnar jag upp för att liksom testa alternativa kast också på de hålen för att se liksom så här, men är det en bättre disk på detta? Och det var lite samma sak när jag gick i Skatos nu. Alltså spela gärna minst 2-3 diskar på varje hål för att liksom få känsla av att man träffar linjen och allt det där som man liksom har tänkt sig.
Det är därför jag faktiskt tar ett litet kliv bort från veckodisken nu. För jag ser lättare åka dit, eller bara åka dit och ta den runda jag får i veckan och träna på istället kanske. Och så kan man ju köra en veckodisk i månaden kanske för att liksom stämma av sin runda form istället. Och se vad man kan prestera på en strikt runda då efter att ha tränat mer. Liksom.
Ja.
Så det är min plan för nästa år.
Ja, men bra.
Det handlar ju om att bygga bekvämlighet när man bara har en chans på sig. Liksom.
Mm.
Och det är så mycket lättare att spela in om du har en hemmabana till exempel, så som vi har fått nu då med Lundsbrunn. Liksom att kunna ge dig själv chansen, för att spelar du en runda, då gör du, eller för att gå resultat, och kastar du en disk. Då har du en chans på just det hålet den dagen. Du gör ingenting mer. Men som du till exempel nu, som vi har gjort, Anders, att du går och så kastar du, kastar, så du får varje hål kanske du får 5-6 kast på istället.
Precis.
Det blir så mycket mer mängdträning i det också, och du liksom lär dig träffa linjen som du faktiskt har tänkt, för att det är just det här repetitiva som vi pratar om lite. Du har tänkt en linje, du vill kasta det kastet och så missar du det direkt. Och så går du därifrån och så, fasen, jag skulle ju liksom ändå vilja liksom känna hur den linjen känner. Och
nästa gång.
Ja, men precis. Nästa gång om en vecka eller två om jag hinner. Ja, men det funkar inte riktigt. Utan
ny chans.
Utan jag tror också så här, alltså, det är nog ett tips från mig till många andra också som liksom börjat så här, strunta i resultatet utan lär kasta kasten istället. Alltså spela för att det är kul och liksom just, för det är som du säger, alltså så här, ja, du kan få mycket genom att köra fieldwork. Men om du aldrig vet hur det ska kännas av att faktiskt kasta linjerna på ett hål, då är det svårt att få med sig. Liksom, du kan få tekniken, men det är också skönt att kunna liksom se och visualisera och få liksom känslan för. Liksom, så här, okay.
Oh, ja.
Och spelar man casual-runda där man verkligen bara är ute och tränar. Hinner du fram till disken inom 5 sekunder från där du står, då räknas det inte.
Oh, nej. Så är det.
Då är det bara fram, hämta skiten, kasta den igen. Liksom. Så att, jag menar, det är ingen idé att du rycker fram en annan disk då, för den beter sig förhoppningsvis annorlunda än den du precis kastade.
Mm.
Precis.
Sen är det så alltid också, när man går kanske runda, så är det alltid mulligan tills du kan göra en birdie på första hålet. Det är sen gammalt.
Det har jag tagit med mig från Ted.
Det beror på det lite vilket uppläggshål du har där. Alltså.
Jo, så är det definitivt. Men alltså, du vill ju oftast börja med ett bra kast. Det har vi faktiskt kört en del, liksom så här, att man kastar och så tills du är liksom nöjd på första hålet. För då kan du gå ut med en skön känsla också. Mm.
Absolut. Man mulliganar, det är ju en del av uppvärmningen.
Så är det.
När det är casual.
Och casual är
sen
casual.
Sen får man bara se till att man, när man kommer dit på tävling och ska kasta hål 1. att man inte då tänker, nej, jag har 3 chanser till.
Det nej, men så är det. Nej, men tävling är tävling. Och det är, man ska få ställa om psyket, tror jag, lite på det. Alltså jag tror man får lära sig liksom att då är det liksom, det är nog bra att blanda och ge lite, att man går vissa tävlingsrunder i casual också liksom, för att få känslan för det. Mm. Gött.
Härligt.
Vill du tipsa oss om en gäst till podden, tycker du? Någon som du skulle tycka var kul att höra lite om?
Ja, precis som helst i hela världen.
Ja, men vi kan väl köra en shoutout med en kille som jag har haft mycket roligt med på Instagram, och det är Viktor Kasta Plast.
Mm.
Mm. Han får ni gärna dra in. Han är inte spindiskare.
Nej, precis. Han är i Stenungsund.
Han håller väl till i Stenungsund.
Är det Krusell eller
ja,
vad heter
precis.
Han?
Ja, precis. Mm, dra in honom. Han har nog en del kul att säga.
Mm, jo, det tror jag med. Ja, vi har faktiskt haft lite kontakt med honom också via DM. Så att det är bra shoutout faktiskt.
Mycket bra.
Mm. Du, Anders, jag kommer inte ihåg om jag har tipsat om det här Scratch to Scratch. Har jag gjort det? Det måste jag gjort, va?
Jag har för mig att du har sagt någonting. Men nu är det ju hög tid att tipsa om sånt nu.
Har du sett
har
det, Joakim?
Nu har vi tid att kolla på grejer.
Jag har inte hunnit kolla på det. Nej. Jag har bara sett dyka upp i Instagram-flödet.
Mm. Och det ligger faktiskt nu på Disc Golf Network. För er som är Disc Golf Network subscribers så finns Paul Juleberrys Scratch to Scratch. Han tar en snubbe som är sportkommentator, tror jag, i mycket sådana fotbollskör. Och ska få honom till att bli scratchspelare. Och det är väl typ gå par på en bana, skulle jag tro, mer eller mindre.
Just det.
Borde vara det betyder.
Mm. Så att sjukt bra produktion faktiskt. De tre första avsnitten ligger uppe på Disc Golf Network i detta nu faktiskt. Så det sista avsnittet nu kommer varje fredag, om inte annat.
Det ska jag verkligen kolla på.
Så när de lyssnar, oftast när man lyssnar på våran podd så kan man ju tänka att nu kommer det ett avsnitt på Disc Golf Network också.
Ja, precis. Ja, men visst var det här en sån grej som de tyckte att man skulle behålla sin prenumeration för?
Ja, en utav de grejerna.
Ja. Ja.
Och sen finns det faktiskt en podcast där också som ligger i videoform som heter Pro Talk med Matt Graham och hans brorsa. Som är
Josh.
Josh, precis. Ja, den är sjukt bra producerad också. Ganska polerad liksom version av en podcast, kan man säga.
Mäktigt.
Mm. Så de gör en del.
Ja, det är bra tips. Mycket bra tips.
Ja. Man får försöka.
Vill du lämna oss med någonting, Joakim? Har du något?
Nej, jag har väl
du kan ju plugga dig själv för tusen.
Jag kan plugga mig själv. Living Discs på Instagram.
Mm.
Där håller jag till när det gäller frisbeekastande.
Precis.
Yes. Bra. Nej, superkul att du ville joina oss här ikväll. Och som sagt, det ska bli jätteroligt att följa dig. Det har varit kul och det ska bli ännu roligare att se vad som händer härnäst.
Jättetrevligt att få hoppa in här och göra i sällskap.
Självklart.
Jo. Vi sitter här nu. Nu håller vi, alla som lyssnar, nu håller vi tummarna att Hanna kan var tillbaka till nästa vecka.
Mm.
Vi lovar ingenting. Men vi håller tummarna.
Ja.
Och vi tänker på dig. För jag vet att hon lyssnar.
Så är det. Alltså jag tycker så synd om henne. Just den här stämbandsinflammationen som hon har fått. Alltså det är inget roligt.
Men tänk dig då. Att hur sjukt jobbigt det måste vara att åka på talangläger. Och vilja köta hörl i huvudet på allihop. Mm. Och så kan man inte göra det.
Nej.
Det är nästan mest synd om henne i detta.
Verkligen. Alltså jag pratar ju med henne.
Eller de andra.
Alltså jag pratar med henne nu i veckan. Och hon har ju problem att hon kan ju prata typ på dagarna. Men sen så tappar hon rösten på kvällarna liksom. När det blir för mycket. Så att det, vi tänker att sitta och köta i en podd. Över en timme. Kanske inte är det bäst.
Vara tyst hela dagen för att kunna snacka lite podd.
Ja, exakt. Det är det i sig. Men jobbar man som på skola. Så är det kanske inte superlätt.
Vi får en lite sån här nästan som en schackklocka. Hon får liksom klocka in sig och så får vi ge henne typ 10 minuter.
Mm.
Så när du har bra saker att säga, då stämplar du in och så får hon babbla lite. Så kan hon mest sitta och lyssna på oss och sitta och nicka lite grann.
Mm.
Det är bara roligt att du är med.
Verkligen.
Vi längtar efter dig, Hanna.
Så är det faktiskt. Ha, mina vänner, vi tackar för idag. Anders, vilka är det? Ja. Vi har ju, vi får väl plugga det lite också. De gör ju ett jättebra jobb med det i Kedja Ut. Den collaben, den är ju nära nu. Ska fila lite på det så sent som i morgon när ni hör detta.
Nära.
Faktiskt. Så att det blir kul.
det hoppas vi ska minna ut till någonting alldeles fantastiskt.
Ja, precis. Mm. Och det blir som sagt bli för Patreon exclusives just nu.
Just det. Mm. Och då passar det väl på att vi tackar alla våra patrons.
Oh ja.
Och våra lyssnare. Och vi tackar även Björn Wennerborg för musiken. Och vi tackar Oskar Gäster för grafiken. Mm. Är det något mer vi ska tacka, tycker du?
Ja, vi kan väl tacka Joakim idag för att han ville vara med oss och fylla vår port. Riktigt, riktigt trevligt tycker jag.
Mm. Tack själva.
Mm. Yes.
Då... ja.
Då säger vi väl så.
Vi gör väl det.
Så kör vi nästa vecka. Det blir det steket avsnitt, det lovar jag.
Mm. Det blir något i hästväg utan att säga för mycket. Hoppas vi nu. Nej. Om inte allting skiter så är det väl så.
Det ordnar sig.
Yes, det gör det. Ha, ha det fint då.
Tack och bock.
Tack, tack.
Ha det.
Hej, hej.
Hej, hej.